Ja, Fader, vi tackar dig för din underbara nåd. Tack gode Gud, tack gode Gud. Vi tackar dig för det här mötet, Herre. Att låt det bli någonting som stannar kvar i våra hjärtan. Och någonting som vi har nytta av, som vi kan gå vidare med. Tack för ditt levande ord som förvandlar oss. Att vi får äta av ditt ord. Tackar dig för det, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack för sångerna. Underbart med lovsång. Tack Jesus. Tack Gunnar. Du slog an en ton där just med vårt land. Att i en hopplös värld så finns det ändå hopp. Det är ju det där frågan om. Det är inte att vi suddar ut allting, utan allt det är verkligen hopplöst som det ser ut idag. Men i det finns ett hopp, och det är Herren är vårt enda hopp. Jag vet inte, men du, alltså det är ju ett informationssamhälle som är obarmhärtigt egentligen. Och så fort vi slår upp och tittar på någonting, antingen du läser någon tidning eller slår på tv, nyheter, så drängs du i information. Och då frågar jag, hur mycket av det är positivt? Det första man ser, nu är det en som har sprängt igen här. Och till slut, jag är rädd att man blir bedövad. Så att man inte reagerar till slut, utan ja, det är bedrövligt, punkt slut. Och det är en fara. Om vi bara konsumerar utan att reagera. Och jag reagerar verkligen hemdagen när jag läste i Svenska Dagbladet en kriminolog som säger så här: bland länder som inte är i krig är det bara Mexiko som har mer sprängningar i dagsläget. Och jag tänkte, vad sa han? Att det bara är Sverige av alla länder i världen. Så är det bara ett land som har fler sprängningar per capita. Och det är Mexiko. Vi ligger på andra plats. Det fick mig. Men gode Gud, vart är vi på väg? Jag måste säga det, jag blir lite skakad. Va? Jag känner, sitter jag här och somnar? Du vet, politikerna, de är ju maktlösa. Vad gör vi? De sätter in 14-åringar i fängelse. Var är vi på väg? Politikerna står där rådlösa. Vad har hänt med det kristna Sverige? Var är vår värdegrund? Var är Gud i samhället? Vad har hänt? Vi kan titta på våra grannländer. Det ser inte ut så. Någonting har hänt i vårt land som inte är bra. En gudlöshet som är fruktansvärd. Vi får inte ens sjunga en psalm på skolavslutningen i en kyrka. Och vi tycker att nej, ja, sådana tider det. Och jag säger till mig själv, reagera Lennart. Men gör det på ett rätt sätt, få inte panik. Men ändå att det är väckelse. För vi kristna, vi har både ett ansvar, men vi har också svaret. Vi har svaret i vår hand. Och det är det stora hoppet. Det är det stora hoppet. Och du vet att Jesus säger ju så här i Matteus 24:12. Eftersom laglösheten breder ut sig så ska kärleken kallna hos de flesta. Du vet, den här boken är mer aktuell än vad Svenska Dagbladet och Expressen alla tidningar är. Den är mer aktuell. Och det Jesus sa, det slår in i våra dagar till 100%. I Wales på början på 1900-talet så var det en man som hette Evan Roberts som fick nöd för sitt samhälle. Och när man läser om honom, hur han gav sitt liv till Gud samtidigt som Gud gav sitt liv till honom. Och jag tror inte man kan ta någonting, men man kan vara öppna för Gud och säga, här är jag, använd mig. Det kan vara vår bön. För få panik, det tror jag inte vi kommer långt på. Men du vet att när den helige ande föll, det var fruktansvärt i England på den tiden. Med alla gruvarbetare, och det var verkligen gudlöst. Men han fick nöd för sitt land. Och det står så här att när den helige ande föll och väckelsen kom, jag ska ta det lite kort, så sjönk brottsligheten drastiskt. Områden hade, i vissa domstolar hade inga fall att behandla, och kriminaliteten nästan upphörde. Polisen fick mindre att göra. Det finns berättelser om poliser som istället började sjunga i kvartett eftersom det inte fanns någon brott att hantera. De gick med i kören istället, poliserna. Ja, men det här är möjligheterna, va? När en anden föll, polisen har inget att göra. Vi går med i kören och sjunger istället. Tänk att få se härliga poliskörer här som vi sjunger på fängelserna så fångarna blir frälsta. Krogar och pubbar tvingades stänga på grund av att det gick så dåligt. Så de gick i konkurs. Det var i kyrkan allihopa. Det kan ske här. Det har skett innan. Nu är vi glada. Ja. Gruvarbetarna förändras, det har ni hört. Arbetare som blir frälsta, de brukar svära och missbruka alkohol, de blir kristna. Och när de skulle då köra i gruvorna så kom de ingenstans, för hästarna fattade inte vad de sa. Varför de har slutat att svära. Så det språket var borta. Så hästarna stannade, de visste inte om de skulle få igång dem, står det här. Utan de sa halleluja, Jesus älskar dig, kör nu. Nej, de fattar inte det. Utan det var när de förbannade och gapade på hästarna och då gick de. Så det stod still i gruvorna. Jag fick ta dit nya hästar som var mer frälsta än de tidigare, jag vet inte. Men alltså, det här är drastiska saker, men det är sanning. Och det är en verklighet. Att Gud sitter fortfarande på tronen och djävulen är besegrad. Det är fortfarande sant. Och vi är huvud och inte svans. Och Guds ande vill göra något stort i det här landet. Vi är övertygade om det. Han har gjort det innan. Väckelsen i Sverige på 1800-talet. Snälla du, vill du läsa, så läs Stig Hellsons bok Ett förvandlat Sverige. Jag lovar dig, du blir uppmuntrad. Och så har du Väckelsens väg. Det är ett paket, du får ett bra pris där nere. Om du vill läsa, den är värd att läsa. Bägge två. Sen har vi det står så här, Värmland och Dalarna på 1800-talet hade orter där väckelsen blev så stark. Det var också, krogarna fick stänga, inga kunder. Och så östra Värmland, Karlskoga, här finns rapporter om lokala kriminaliteten minskade kraftigt när väckelsen drog fram. Och det säger så här, det har hänt i Sverige alltså. Och sen har du USA 1857 New York. Fängelserna tömdes på fångar eftersom kriminaliteten sjönk så kraftigt. Det vill vi se i det här landet. Tack Jesus. Men det hjälper ju inte att få panik som jag sa. Men be den här bönen. Herre, här är jag. Jag är villig. Jag vill vara med i detta. Den tid jag har kvar. Nu har vi flera unga. Flera äldre, men den tid vi har kvar. Tänk att inte bara sitta och sova, utan att bli väckt av Guds ande. Inte panik, men säga Gud, här är jag. Kan du använda mig, så vill jag vara en av dem som är använd av dig. Jag vill inte vara en som bara ser på. Jag vill vara med i matchen. Ja. Mm. Tack Jesus. Rosi berättade, hon lyssnade på Per och Eliasson, hade en bra predikan om de små rävarna, om att ge och inte bara få. Det är ju en predikan i sig, va? Alltså vi vill gärna ha. Vad får jag ut av det här? Vad får jag? Men tänk och börja tänka också, vad kan jag ge? Vad kan jag bidra med? Att det är både och, jag får för att ge. Jag ger det vidare. Och Jesus sa det här, ni har fått för intet så ge för intet. Jesus, han gav sitt liv för oss. Att börja tänka också på andra människor. Och framförallt de som ännu inte har mött Jesus. Att det är en väckelse i mitt liv när det gäller detta. Och när det gäller kallelsen som vi talade om förra gången, så är den viktigaste kallelsen av alla. Så att vi inte bara, som jag säger en gång till då, att det här skapar panik i våra hjärtan. Utan Bibeln har en underbar väg för dig och mig i det här. Att vi inte har grävt ner vårt pund. Att vi inte har glömt det. Att vi inte har gömt det. Utan att vi vill ha det aktuellt idag. Och den viktigaste kallelsen, det är första Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med honom. Där har du din första kallelse. Och den viktigaste kallelsen. Kalla till gemenskap med Jesus. Vi är inte bara kallat som arbetare till hans skörd. Vi är kallat till gemenskap med Jesus. Missar vi det så tror jag vi missar det andra också. Det är vad Bibeln säger. Vidare så står det andra tim 1. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Första Petri 5. Kallat oss till sin eviga härlighet i Kristus. Romarbrevet 1:6. Kallat oss att tillhöra Jesus. Galaterbrevet 1:15. Så säger Paulus. Han utvalde mig i moderlivet. Och jag är kallad genom Guds nåd. Och jag tror inte det gäller bara honom. Det gäller dig. Herren såg dig i moderlivet. Och han hade en uppgift för dig. Johannes 15:16. Det är inte ni som har kallat mig. Utan jag har kallat er. Amen. Ja, jag läser några bibelord där. Det står också att vi är kallade till tjänst. Att tjäna honom. Jesaja 6:8. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Vill vi ha den attityden? Herre, här är jag. Eller har vi så viktiga saker så att, nej Lennart, det var då det, men inte nu. Nu står jag ju upp alldeles för mycket. Nej. Kvinnan som vid Sykars brunn, hon ställde ner sin kruka. Sitt dagliga arbete. Det var något viktigare som hände nu. Så gick hon in och talade om för hela byn. Jag har träffat en man som har sagt mig allt. Det hade han inte gjort. Inte riktigt allt, men mycket. Att kunna stanna och säga, Herre är jag. Sänd mig. Är det viktigare än att vi bara rullar på? Tala med mig själv. Jeremia, Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet bland folket. Och till dig och mig säger Herren i Efeserbrevet. Vi är hans verk. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Gud, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det är du och jag. Vi är också kallade. Säg inte att du inte är kallad. Alla är kallade. Kallad ut ur världen, in i hans rike, till en uppgift. Låt inte djävulen lura dig att du är värdelös och du har gjort det och du har inte klarat det. Nej. Sin kallelse och sina gåvor kan han aldrig ångra, står det. Det är väl skönt. Men vi kan vända om och ta i dem på nytt. Och känna, Herre, det får gå före allt annat. Tack Jesus. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Och jag har skrivit så här. Gud kallar inte de kvalificerade. Han kvalificerar dem han kallar. Gud kallar inte de kvalificerade. Och menar att tack vare att du är så skarp och du kan det så kallar jag dig. Nej, han kallar. Det står faktiskt, han kallade som ingenting var. För han skulle låta andra komma på skam. Så han skickliggör det. Ja, men jag har ingen förmåga. Nej, men i honom har du det. Det är väl det som är så underbart. Jag är en enkel påslagare. Jag har inte läst många år i skolan och så. Men tänk, Gud kan använda mig med. Det är bara så. Ja. Och så kan han ju använda både läkare och advokater, inte det va? Paulus var ju en strålande geni. Men han sa, jag förlitar mig inte på det. Till och med sa jag, jag ser det, jag lägger det på skräphögen för jag ska ha det Kristus har. Så när det gäller kallelsen inför Gud är alla lika. Alla lika beroende av Gud och Guds nåd för att utföra det han har kallat oss till. Okej? Okay? Sen kan han använda allt det gjorde han. Snälla du, kolla Paulus. Han använde verkligen det han kunde också, men på ett rätt sätt. Ja. Hur kallar Gud då? Ja, på många olika sätt. Jag vet inte om du har upplevt en kallelse. Har du upplevt Guds röst? Har du hört honom? Har han rört vid dig någon gång? Eller sa du att det var nog ingenting? Och jag vill gå lite djupare här nu. Gud han kallar på många sätt. Abraham hörde en röst. Mose hörde ett ord ifrån en brinnande buske. Det är ju väldigt ovanligt tror jag. Jag har inte gjort det. Gud ropade på Samuel. Jesaja fick en syn. Maria fick en kallelse genom en ängel. Men alla blev kallade. Lärjungarna fick en live-kallelse, om vi får säga så. Det var inte dåligt. Jesus sa, följ mig. Tror du att de hörde att det var något från Gud? En vilt främmande person kommer fram till ett gäng grabbar som håller på och fiskar och säger, hörni grabbar, följ med mig. Var det något i de där orden tror ni? För det står att de lämnade alltihopa och följde med den här killen. Som inte de kände eller någonting. Det var något i de orden, följ mig, jag lovar. Inget ifrågasättande. De gick allihopa, hej då pappa, vi måste gå hem, vi ska följa honom. Vem är det? Ingen aning, men han sa vi skulle följa honom. De visste att det var något mer än vanliga människor, eller hur? Paulus är en våldsam kallelse. Han förföljer de kristna. Han är ute om det med häst eller ås, jag vet inte vad han red på, men det står att han fick se ett ljussken följt till marken. Och Jesus frågar, vad håller du på med? Hur länge ska du förfölja mig? Han blir en annan människa. Verkligen. Så jag menar, Gud han kan tala. Och, ja, men hur ska man veta att det är Gud? Då säger jag så här. Om du har hört Gud tala någon gång så vet du att det är Gud. Finns ingen tvekan. Ja, men jag vet inte. Jo, ja, men då har du inte hört Gud. Om du tvekar, då har du inte hört Gud. Hur kan du säga det? Ja, men du måste ju veta att alltså, Gud talar som vi begriper, eller hur? Men du vet innerst inne. Det är Gud. Det här har jag hört. Han har sagt det här. Och har han sagt det, så blir det så om du följer honom. Du kan inte bara säga att Gud har talat och sen gå åt ett annat håll. Nej, han sa följ mig. Och det kan vara ett vanligt vardagsarbete. Du är mitt i Guds vilja. Så det är inte frågan om vad du gör. Huvudsaken är att du följer honom. Hur det än ser ut, vad människor än säger, så följer du honom som har kallat dig. Jag menar, om Gud kunde tala till mig när jag inte var frälst, hur mycket ska han då inte kunna tala till dig som är frälst? När jag var 18, jag har berättat, det kommer säkert igen flera gånger. När jag var 18 år, jag har fått en köpt bil. Oj, oj, oj. Det var som en Lamborghini eller en Ferrari alltså. Men det var en Opel Rekord 1959. Så det var inte det. Men jag kände, vilken bil. Jag gav 1,8 för den. Ja, det var länge sedan. Och jag vet, vi skulle åka på semester. Jag och en kompis då, vi skulle ner till Halmstad. Och ungefär så här mannen med ladan som, ja, det är ju en bil i och för sig. Men han hade ladan full med förråd. Och han sa, nu kan du dricka och vara glad och allt det här va. Och du dåre, säger Gud till han. Och när jag sa så här för mig själv, Lennart, du har ju allt nu. Vilket jag inte hade. Men jag hade bilen, jag hade fått lönen och vi skulle ut på semester. Och sa att jag har det jättebra. Jag satt i bilen och sa det högt. Lennart, nu kommer sommaren, stå på, du har det bra. Jag vet var jag var i bilen precis på Norrby i Borås, i backen där upp när jag sa det här. Jag var bara 18 år gammal, nyss för körkort. Nej, jag måste vara 19 och var ute på. Och då hör jag en röst som säger, ja Lennart, men det fattas det ett och det är frid med mig. Och jag tänkte, jag är ensam i bilen. Vem i all sin dag sa det? Och jag visste att det var himmelens Gud. Min söndagsskolegud. Jag visste att det var Gud. Och jag ryser när jag pratar om det. Jag var inte frälst. Men Gud ville varna mig. Att den vägen kan du åka, men det kommer inte bli bra för dig. Varför det? För folk hade, de bad för mig. Och jag tror att du har blivit mer stoppad och korrigerad och hjälpt av Gud som ofrälst om du ser tillbaka på ditt liv. Han har hindrat dig från massor med saker. Någon har bett för dig. Sommaren 70 vaknade jag. Ja, först var jag gick på stan sommaren 70. Pingstkyrkan var ute och sjöng. Folket. Oj, oj, oj. Vad det tog i mitt hjärta. De sjöng de här sångerna om himmel, om Jesus och komma till Gud och bli frälst. Och jag tog så illa. Jag orkar inte höra. Jag bara rusade ifrån. Orkar inte. Och så vet jag. Jag gick upp på Tempo som det fanns på den tiden. Och då har vi en idag. Vi ska få se för sig. Jag gick upp där. Men då stod de där med, vet du. De är mobila, de där pingstvännerna. De flyttar på sig. Det är bra. Och jag tog en kopp kaffe och satt i alla fall och lyssnade. Åh, vad ont det gjorde. Va? Det är ju det här, Lennart. Det är ju den här friden du ska ha. Och så bara stänger till. Och går därifrån. Hösten 70. Tre nätter vaknade jag. Skakade. Och bara hör en röst mitt i natten i mitt hjärta som säger, om jag kommer nu så går du förlorad. Jag blev livrädd. Jag gick upp. Jag vet att jag sitter med min bibel och en cigarett i min högra hand och försökte hitta, vad vill du mig då? Tre gånger den hösten. Och jag vet, jag försökte bedja Gud som haver eller någonting innan jag somnade igen, skulle upp och jobba. Jag jobbade som plåtslagare då. Nog kan Gud tala. Så var inte nervös för det. Och sen vet du det andra. Hösten 70. 6 december. Pappa kommer hem. Säger bara till mamma, jag har precis vaknat. Söndag klockan 1:30. Bara säger till mamma. Det var ett härligt möte idag, Vanja. Barbro Åke Wallin. Och när han sa det så bara det var något som slog till mig rätt i magen. I rummet. Och det var någonting som tog tag i mig och sa, ikväll ska du dit. Va? Och jag vågar knappt röra mig. Jag står i rummet och känner bara, ikväll ska du dit. Oh, jag var inte frälst, men nog kan Gud tala. Och det var inget förslag. Snacka om att Gud kan tala. Och jag får ringa fritidsgården där jag jobbar på och sa, jag kan inte komma ikväll. Var ska du? Ja, det spelar ingen roll. Jag kan inte komma. Och kommer ner och möter vår ungdomsväckelse. Inte visste jag det. Möter alla ungdomar på fritidsgården. De är i kyrkan. Och jag säger, vad gör ni här? Ja, vad gör du här? Ja, jag har ingen aning, sa jag. Nej, men vi ska döpas. Exakt så sa de. Den kvällen tog Gud mig fram till första bänken. Och där fick jag ligga i 35 minuter. Eller 45 minuter. Och gråta ut min nöd och min synd. Och komma tillbaka till Jesus. All ära till honom. All ära. Ingen kan komma till fadern utan så att till sonen utan att fadern drar dem dit. Snacka om att han drog mig dit. Och därför ska vi tro på detta med väckelse. Att det, Gud är tydlig. Han kallar, han talar. Det är inte bara någon liksom dimma under om det var Gud. Eller inte under om det var Gud. Jag sitter med en man. Jag hjälpte att flytta för ett tag sedan. Sitter där, hade inte en tanke på att skulle tala med honom om Gud. Jag vet, han var inte frälst, men jag skulle hjälpa honom. Och helt plötsligt känner vi att, jag kände att Guds ande kom så nära i bilen. Jag har berättat det innan. Och kände bara, jag måste få tala med honom om Gud. Och börjar att tala om Jesus, om försoningen. Och jag kände, Gud är bara här. Och så helt plötsligt säger den ofrälste mannen som sitter bredvid. Hörde du Lennart? Vänta lite, sa han. Ja. Du, jag tror inte det är du som talar längre. Nej, vem är det då? Jag tror det är Gud. Ja, vi kände bägge två Gud i bilen. Och innan jag tankade det så sa det lika bra att du lämnar dig åt denne Gud nu. Absolut, sa han. Och för att be en frälsningsbön innan. Jag var på väg ut och skulle tanka. Jag hade ena foten på asfalten och stod vid macken. Och bara kände mig be för honom först. Va? Och in med benet igen och sa. Du kanske vill bli frälst. Ja, det vill jag, sa. Varför det? För att Gud var där. För Gud är tydlig med oss. Han är väldigt tydlig. Och jag ber Gud, låt det ännu mer ske. Ännu mer av det här. Det sker verkligen inte varje dag. Men gode Gud, låt mig få vara med ännu mer om detta. Att säga ja till dig och följa dig. Och lyda. Gud är tydlig. Ja, det är mycket att säga om detta, vänner. Men om vi säger så här då. Hur kan man veta att det är Gud? För det första vet man när han talar. Va? Men ibland är det så. Hur ska vi göra nu? Ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Va? Det kan gälla vad som helst. Och då sa Arne Höglund, en missionspastor på den tiden, väldigt fin man. Han sa, bästa tecknet för att veta om det är Gud, det är om du har bestående frid över det. Bestående. Jag kan känna känslan i början, ja men det känns väldigt bra. Ja men är det lite djupare? Är det bestående frid? Håller det vecka ut och vecka in? Och du känner, ja jag är övertygad nu. Det har jag tagit till mig, va? För ibland kanske det inte är lika tydligt att höra Gud. Utan det är liksom en inre maning bara. Jag tror att detta är Gud. Ja, men då prövar vi det. Inför Gud. Och så låter vi tiden gå lite. Att inte förhasta sig. Tror jag är en oerhört viktig sak. En annan är bra tecken på det. Det är ju när andra på något sätt kommer och säger saker och ting till dig. Som bara bekräftar vad du har i ditt hjärta. Det kan vara ett profetiskt budskap. Sen vet jag sådana som bara söker profetiska budskap för att vara ledda av det. Fullständigt fel. Jag vet sådana som kan ringa upp någon som vet om profetisk gåva. Vad säger du om detta? Jag står inför valet. Kan jag få ett råd av dig? Och så säger han en profet så här. Ja, det ska du göra. Och jag vet sådana. Ja, men då gör han det bara. Utan att själv ha sökt riktigt Gud för att få en sanktion. Det är ju totalt livsfarligt. Det kan bekräfta någonting. Eller också är det någonting som kommer här. Om du får ett budskap på någon. När det händer lite senare. Då kan du vara trygg. För då har du det redan i ditt hjärta. Det kan vara någon som kommer och säger någonting till dig. Och helt plötsligt i en mening hör du bara Gud tala. Med människor som säger någonting. Och efter 2 eller 3 vittnes så vet vi att det är sant. Men framförallt Guds ande talar och han kan direkt tala när du läser ordet. Så bara du får ett ord som lever något så enormt. Men låt det bli bestående frid över det. Det orsakar en massa problem. Att bara springa iväg så fort du hör någonting. Ta det lite lugnt. Jag har talat om erfarenhet. Jag har sprungit rätt mycket. Men ja. Ett annat sätt är ju också när Gud har talat. Han kommer öppna dörrar för dig. Du behöver inte öppna dem själv. Han öppnar dörrarna. Jag har försökt öppna många dörrar. Du vet, jag är så gammal nu så jag har erfarenhet. Men då hade jag bara iver. Fråga Rosi, hon vet allt. Om Gud har kallat dig så kommer han också att öppna dörrarna för dig. Ja. Och så det som är framförallt, du har en passion för någonting. Du känner en passion över någonting. Och ibland kan det gå liksom lite snett, för då kan det bli så att jag förstår inte att inte vi går ut mer än är församlingen och vittnar. Och då tänker jag så här, det är kanske du som ska börja. För det är ofta att den som har fått det på sitt hjärta som också kommer bli väldigt bra att göra det. Håller du med om någonting det jag säger eller? Ja, okej då. Ta några minuter till då. Men Gud kan också säga nej. Det gillar vi inte. Nej, men det är positivt. Jag tänkte, jag fick ett samtal av de från Living Bible, Levande Bibeln Sverige. Och de frågade, Lennart, vi skulle vilja att du kommer till styrelsen och vi skulle önska att du kunde ta över Levande Bibeln Sverige och att du blir direktor för det. Då känner man ju sig lite smickrad. Ja, det var inte dåligt. Men under tiden han talar till mig, och kom ju den där rösten. Det är inte du. Va? Det är inte jag. Nej. Och då kan man ju välja. Ja, men jag kommer att få ju se. Och så börjar man att gå trots att man vet att det är fel. Nej, jag sa. Nej. Jag är ledsen. Jag känner att det är helt fel. Ja, men då så. Det respekterar vi då. Då fortsätter vi inte. För ibland kanske vi vill så mycket gärna, va? Att vi får till, om det är Gud, det känns så bra. Men ändå vet vi innerst inne, det är fel. Och då har vi ett val att välja. Att lyda direkt hjälper dig från många problem. Så är det. Tack Jesus. Ja. Nej, jag tror att om man fått kallelse så ska man nog börja där man är också och börja tjäna i det lilla. Det är så lätt att man vill hoppa över det där förberedelsetiden. Jag ska nästa gång på möjlighet ska jag tala mer om själva förberedelsetiden, men det är lätt att hoppa över den och så ska man rätt in i sig kall. Man säger upp sig direkt, va? Utan man måste veta i vilken tid man är. Du vet att ett väldigt bra tecken är på det. Alltså, ska jag säga det? Kan du inte vara med och städa toaletterna, då har du problem. Man hoppar över det lilla. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mer. Du vet, när jag var nyfrälst så trodde man ju att man var ju nästan lite pastor evangelist på en gång, va? Och visste ganska bra och mycket och kanske mer än pastorn och lite så, va? Hur kan det vara så? Jag vet inte. Men vi var lite sådana stora i korken. Kunde, ja, Och så träffade jag Rosie då. Och så gifte vi oss, flyttade till Eskilstuna. Och jag hade inget namn i början där. Utan det var Rosie och hennes man. Rosie satt uppe bland äldstebröderna i stort sett. Hon satt där uppe, hon sjöng, hon talade. Lennart, han delade ut psalmböcker vid dörren. Lennart skulle börja jobba lite i kyrkan. Han fick börja med toaletterna. Ja, säger du. Lite vaktmästare då kan man vara då. Och så får du ha ungdomarna också. Ja, men är det jag som bytte toalettrullar, menar ni där? Ja. Ja, är det jag? Ja, du. Ja, men jag är ju... Vad nyttigt det var. Åh, vad bra det var för Lennart. Oj. Ja, det tar tid. Men jag ska tala om förberedelsetid nästa gång. Men det var väldigt, väldigt bra det. Det var en bra tid. Efteråt ser man inte då. Nej. Det var ju fel. Men det gjorde att jag... Alltså det gjorde så ont. Alltså jag, det förde mig ner på knä. Det förde mig verkligen ner på knä och söka Gud. För jag kände att jag klarar inte detta. Jag trodde ju att du hade kallat mig till något mer än att vara på toaletten. Liksom. Ja, men ofta går det den vägen. Och det är en väldigt bra väg. En väldigt bra väg. Men det gjorde att jag, Gud, han verkligen tog tag i mig. Och jag älskar de här middagsbönen. Jag hade möjlighet att vara med på det då när jag började lite i kyrkan. Och då var det 4-5 personer. Och jag älskar de här systrarna och de här bröderna där. Det var genuint. Och jag gladdes över att få vara med dem. Då hade man bett själv hela förmiddagen. Själv, och så går man ner till bönen och kände det här, jag hittar vägen. Jag hittade en väg som har nytta av hela livet sen. Att inte sätta sig på någon, inte gå över utan gå under. Att bokstavligen gå under tror jag att vi har en väldig nytta av. Till sist här då, låt oss inte fastna med att det är bara pastorn, evangelisten och missionären som är kallad av Gud. Det blir fel. Du är kallad. Alla är kallade av Gud. Men det är de som syns mest. Att tjäna i en gåva är lika mycket kallelse. Romarbrevet 12 står det. Att en gåva är att visa barmhärtighet. Det är en gåva, säger Romarbrevet. Att Gud har lagt ner något. Du är bara barmhärtig och människor känner i din närhet en glädje. För det är en barmhärtighet som kommer utifrån. Det är en gåva. Människor känner sig trygga med. Du känner att den här människan bryr sig om mig. Det ska vi alla göra. Men det står också att det är en gåva, den som utövar barmhärtighet. Sen står det också att det är en gåva att förmana. Den är inte lika trevlig då, va? Men det är en gåva. Och förmaningens enda mål är kärlek. Det är inte någon som sätter sig på dig. Utan förmaning är till för att upphöja dig och mig. Och sen har du en gåva att dela ut gåva. Gåvor var generös. Det är också en gåva. Det är en kallelse. De 9 nådegåvorna, det är också en kallelse. Kallad att vara profet. Och vi skulle ha, bet Gud, att gåvorna, de 9, skulle flöda ännu mycket mer bland oss. Ännu mycket mer. Och där står vi ska ivriga söka de andliga nådegåvorna. Och sen begränsa inte Gud. Gud kan kalla dig till saker och ting som inte står i Bibeln. Begränsa inte Gud. Jag vet när pastor Jonge Cho i Seoul var i Sverige. Då berättade han att att en kvinna i närområdet sökte Gud för att tjäna honom. Och då så berättade han att, för det var ett höghus som bodde i, kanske en 10 våningar. Och tydligen var hon äldre så hon jobbade inte. Och Gud sa till henne att hon skulle åka hiss. Jaha. Och hjälpa människorna som kom in i hissen. Och bära deras kassar och alltihopa. Han sa det. Hon har snart vunnit hela höghuset genom detta. En kallelse av kvinnan att åka i en hiss. Det står inte någonting om det. Men Gud kan kalla ändå. Så begränsa inte Gud när det gäller detta. Amen. Jesus, nu tackar jag dig för din nåd. Tack för mina älskade vänner. Tack för att vi får vara öppna för dig. Höra din röst. Och göra din röst. Hörd ibland människor. Var det än är så vill vi säga ja. Och är det något som är försummat så förlåt oss, Herre. Låt oss ta upp det på nytt. Hjälp oss att ta upp det som vi borde gjort. För dina gåvor och din kallelse kan du aldrig ångra. Tack för att du ger oss en andra, en tredje, en fjärde, en femte chans, Herre, att säga ja till dig. Jag ber så i Jesu namn. Amen.